Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Det här är Bögministeriet, en gravt homosexuell podcast där ni får följa en grupp vänner som fläker ut sina liv i eten. Det handlar absolut inte om sex, eller jo, det gör det, men också en hel del om relationer, känslor, drömmar, frustrationer, ja, helt enkelt om våra liv tillsammans. Hjärtligt välkomna!
Bögministeriet, Bögministeriet!
Hej och välkomna till ett alldeles försenat avsnitt av Bögministeriet. Mitt namn är Robin Olsson och jag sitter här med... Vad heter du?
Thomas heter jag.
Oj, titta, vi är redan så här. Vi är så ovana på att vi bara pratar i mun på.
Är det min tur nu?
Ja, nu är det du. Varsågod.
Ja, tack. Jag heter Thomas.
Vi får så här olika så här tecken. Och vad heter du då? Här sitter, det är inte du nu då?
Ja, det är jag. Det är jag. Jag heter Anton Renström. Hej.
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 Och vi är ju Bögministeriet.
Ja, det är vi.
En podcast.
Det var så det var.
We're back.
We're back. Vi har ju haft, vad kan det vara? Det är väl nästan 4 månader uppehåll.
Vi behövde ledigt.
4 månader, är det så länge?
Nej, 3 kanske. Ja.
Nej, det är nog 4.
Juni.
Juni till, vad är det nu? Oktober? Jo.
Oktober.
Oktober är september.
Är det?
Ja. Men vi fick en lång semester helt enkelt. Ja. Av olika anledningar.
Verkligen.
Konvalescens.
Exakt, konvalescens.
Och om ni är nya till den här podcasten eller kanske, vi kanske aldrig har berättat det här de senaste åren. Vad är våran grej?
Varför sitter vi här och babblar? Nej, men vi är ju ett gäng homosexuella killar som
usch. Efter det här valet.
Ja, som vill prata och tänkte att andra kanske och kanske andra kanske vill lyssna på vårat blaj. Så vi spelar in det och skickar ut det i etern varannan vecka.
Ja. Men jag skulle väl också säga kanske att uspen är att vi är faktiskt ett gäng vänner.
Vänner som umgås.
Ja, så vi är liksom inte så många bara, men vi borde ha en podd alltså på någon sån här efterfest någon gång.
Vi gjorde det.
Ja, men så här, två personer som
vi gjorde det först. Nej, men 10,5 år sedan.
Nej, men precis. Vi började faktiskt för 12 år sedan tror jag nästan. Eller hur? Till 2010 tror jag vi började.
11 va?
11, ja. Så det är ju, vi är ju kanske Sveriges då äldsta bögpodd. Och det är även i ålder på med deltagarna.
Det också.
Ja. Och vi är ett gäng vänner som träffas varje vecka helt enkelt. Nej, varannan vecka det nu. Och pratar om livet och allt bögigt som man kan tänkas gå igenom när man...
Mellan himmel och jord.
När man suger sig genom stan.
Mellan himmel och... Alltså inte det mellan himmel och jord. Finns det inget annat uttryck? Mellangården.
Men sluta bråka, vi tar en jingle. Hur känns det att ha börjat hösten?
Nej, men jag älskar höst, så att mig behöver man inte fråga om det.
Ja, det har vi ju hört några gånger.
Alltså,
vi
som har varit, ni som tjatar om den här hösten.
Ja.
Höstmarie, det är jag det.
Ja.
Nej, men jag gillar ju skolstart. Jag gillar ju när det börjar om. Så att jag det älskar ju när löven faller och man får sig köpa nytt bänkpapper till skolan och lite
men du har ju en uteterrass. Alltså, ja. Förlåt, men jag känner mig liksom hur jag får ekonomisk kallsvett av att titta på vad du alltid gör med din... Mm. Vad händer nu med din... Vad har du på höstplan?
Nej, men min höstplan är ju att sommaren fortsätter oktober ut. Sen packar jag ner den.
Ja.
Sen har jag gjort en bestämmelse att jag inte håller på med höstblommor.
Ja.
Jag har sommarblommor, sen blir det paus. Sen kommer vårblommorna i mars. Så jag håller inte på med höst- och vinterblommor.
Det är så roligt att du har gjort det. Alltså...
Nej, men det är av ekonomiska skäl.
Ja, men vem gör det? Nej, men
så, jättemånga har så vinterplanteringar med ljung och men vet, det roliga är saker.
Så här, jag har en bestämmelse som att ni är flera med på.
Ja, det är vi.
Det är ju bara du.
Det är jag.
Det är du. Du har liksom så här...
Nej, men det är jag och min trädgårdsmästare.
Ja, du, så här, och det är ju Anton, du också.
Anton har egna stadgar hemma.
Så. Exakt.
Så du måste man ta beslut om.
Jo, men jag håller ju på med sina egna bestämmelser. Men det är en ekonomisk fråga. Jag menar, det kostar jättemånga tusen lappar och skaffa alla de här blommorna, och man kan inte hela tiden hålla på och följa årstid, för då får man inte göra annat än att köpa olika blommor och ljuskransar och lyktor och så vidare. Man måste sätta någon typ av gräns.
Ja,
och
det har du gjort. Du satt ner
och
foten.
Jag satt ner foten. Ja. Sommarblommor, vårblommor, det är min grej.
Du håller inte på med det andra.
Nej.
Perfekt. Nu vet du det.
Jag är tydlig.
Jag
vet det.
För det är ju till dig själv du säger det. Det är det som är så absurt. Ja. Nu vet jag det.
Nu vet
Anton,
jag det.
Inga mer. Nej, bra. Tack, nu vet jag det. Hur känns hösten för dig då, Tompa?
Men jag älskar ju också höst. Ja. Men jag tycker inte, det har inte riktigt börjat än.
Nej, det börjar nu. När det blir lite så kallt på morgnarna.
Mm. Ja. Men sen har jag haft lite svårt att komma ur sommarmodet. Så att det är lite sådär att jag håller mig kvar. Jag känner att jag liksom inte är så fokuserad än. Och det hoppas jag att det ska bli ändring på.
Vi kan ju säga, vi som tittar på Thomas, han har ju blivit väldigt smärt.
Ja, han har blivit väldigt smärt över sommaren.
Hur mycket har du gått ner då?
Men
berätta nu då.
Nej, men jag har gått ner 13 kilo.
Gud,
ja.
Det är duktigt.
Det är pandemin som har...
Som har
farit av.
Farit av.
Covid. Jag kan verkligen rekommendera covid.
Precis.
Man går ner så mycket.
Svår covid. Ja. Han äter inte på flera veckor.
Ska inte skämta
om det. Nej, okej. Förlåt.
Lite. Jo, det får man. Jo, man får det. Vi får skämta om det.
Men du har gått ner 13 kilo. Vad har du gjort för att gå ner de kilorna?
Nej, men jag har haft en... Det tror jag liksom är min... Nej, precis. Men det är min läxa från den här sommaren att... För att orka ta hand om sig så måste man ha energi.
Mm.
Så att när man, jag har haft en väldigt lång lugn sommar. Mm. Sen bara varit på ett landställe, bara, du vet inte, fart runt och hållit på.
Du har laddat batterier.
Ja, och det har liksom, då har det kommit automatiskt. Mm. Så det här med att vara lite övertrött hela tiden, det är liksom inte bra om man ska ta hand om sig.
Nej. Man måste orka motionera och äta bra.
Ja.
Så är det ju.
Så du fick liksom en liten reboot. Du startade ju om batterierna.
Ja.
Mm.
Vad härligt.
Thank God. Mm. I needed it.
Robin då?
Nej, men jag ser fram emot hösten. Jag har ju börjat ett nytt jobb.
Jo.
Så att jag är 4 veckor in. Jag kommer inte säga vad det är. Det får ni googla om ni vill. För att om jag säger det så dyker det upp i vår mediebevakning. Jag vill inte att jag ska sitta och... Men det är jätteroligt. Det är lite överväldigande. Nu har jag... 4 veckor in så har jag liksom, jag har känt mig dum i 3,5 vecka. Så i fredags så liksom, vet man bara, jag kunde skicka ett mail utan att jag såhär, trampar jag i klaveret nu? Alltså gör jag någonting fel? Alltså,
nu kommer det dra igång på det här.
Nu blir det åka av. Nu får de anställda veta.
Nej, men såhär, så man, det tar lite tid att navigera i det där. Men
de har haft ett extra lugn semester.
De har haft jättelugnt i det här.
Extra lång semester, nu jävlar blir det åka av.
Men jag tycker det är lite roligt ändå, för man, alltså, det är lite skönt att vara äldre och göra såna här grejer. Alltså, så att man bara, du vet att jag har inte varit så stressad egentligen. Nej. Och kunnat lita på...
Ja, referens.
Ja, jag kan det här. Mm. Så att även om jag känner mig dum nu i början för jag inte förstår en organisation och liksom... Jag har gjort det här så många gånger.
Man är heller inte rädd att fråga.
Nej, men också, jag kan luta mig tillbaka i att jag kommer känna mig dum i 4 veckor. Det visste jag. Och sen kommer
ingår.
Ja, det ingår. Mm. Och jag behöver inte känna mig att det på något sätt tar ifrån vad jag kan.
Nej.
Så det har varit liksom en ganska bra upplevelse att börja nytt jobb, fast liksom i 40 plus så att säga.
Alltså också så sjukt vältajmat att börja ett nytt jobb när hösten börjar efter sommaren.
Skolstart.
Alltså det är verkligen skolstart. Det är snyggt arrangerat av dig.
Tack så jättemycket. Ska jag kan se till att söka jobb. Det är precis innan sommaren nästa gång också. Men vi har ju diger liten samtalsämne idag. Vi kommer prata om bögkändisar lite grann. Men vi har först ska vi dyka in i det här lilla sjöjungfrun debatten som har stormat i USA. Men vi tar lite jingel på det och så återkommer vi. I USA just nu så pågår det vilda debatter om den här lilla sjöjungfrun-filmen. De har ju, Disney släpper ju en live-action-film där de då, ja men det innebär att det inte är tecknat, så det är en riktig skådespelerska som spelar Ariel och alla andra roller och så vidare. Och den här tjejen, i trailern så håller de liksom på Ariel väldigt länge, så man får höra den här rösten, man är nere i djupet. Mm. Och sen i slutet så får man se en fantastiskt vacker svart tjej som då porträtterar Ariel. Och det har ju då, som alltid i fucking USA, man blir så trött. Alltså, det har ju då satt igång massa kontroverser och debatter kopplat till att Ariel, hon var ju vit i den tecknade filmen. Mm. Och nu är hon svart. Mm. Så då är det en helt, alltså det är så mycket vita personer som är så kränkta över att deras Ariel, den de älskade när de var barn, nu ska inte kan se sig själva i den här svarta tjejen. Kom ihåg att det är ju inte barn som skriver det här. Det är ju vuxna.
Det är vuxna
personer som bara...
Som då har vuxit upp med den gamla Disney-karaktären.
Ja. Och den har ju inte försvunnit.
Den finns ju kvar.
Den tecknade filmen finns ju.
Det här blir ju bara en addering.
Ja, och det är jättemycket män också. Jättemycket vita män som är jättearga och pratar om...
Ja.
Om och då, mycket av vad de säger är så här... Det är helt ologiskt att Ariel är svart. För hade hon varit hälften fisk, då hade hon ju garanterat varit genomskinlig eller vit. Absolut, alltså inte brun.
Alltså man orkar inte.
Man bara, men sjöjungfrur finns inte. De existerar inte.
Eller?
Det är ju ett fantasi. Det är inte på. Så hon kan ha vilken färg som, hon kan vara lila. Så ja, har ni följt det här eller?
Ja, det är ju svårt att undgå.
Jag tänkte lite att den här pepparkaksgubbe-diskussionen har på ett globalt kändes på något sätt att det är samma saker som ut och går.
Mm.
Men att det känns rätt småsint. Jag kan tänka mig som det är lite som vi var inne på, att folks identitet bygger på väldigt mycket det de har upplevt tidigare.
Mm.
Om man har vuxit upp med filmen och sådana saker. Men sen också att det är ren och skär rasism naturligtvis.
Ja, det är klart att det är.
Att det är, jag blev väldigt glad. Det kändes väldigt naturligt.
Ja, liksom att det kändes inte konstigt alls. Jag tänkte bara, men gud, varför inte gjorts tidigare?
Ja.
Och det är ju viralt. Det blir ju väldigt... Det blir en löpeld på en gång. Och det blir väldigt mycket följdgrejer som kommer av det som når oss. Mm. Som är positiva, tycker jag. När man får se folk som blir glada.
Ja, och för det är ju det som har skett då. Så det börjar med en outrage i USA. Där liksom alla... vita personer som är så vana vid att få att se sig själv i varenda historia. Alltså de har ju att varenda prinsessa är vit, varenda prins är vit, alltså och straight och allt sånt där. Sen en gång så får de se det och då blir alltså de blir så kränkta och blir så, alltså de är så vana vid det, så det är så stort. Och då känner de ju också, det är ju det lyxen med privilegiet med att vara privilegierad.
Mm.
Det är ju att man liksom ser, man känner sig som att man är fråntagen allt typ när en sak dras bort från en. Mm. Ja, det är helt sjukt. Men
jag måste bara fråga. Och jag tror inte det. Men samtidigt är det ju så liksom att det finns ju alltid idioter. Och då är frågan, du säger outrage i USA. Var det liksom, hur många...
Det är ju i Sverige också, om man får en kommentarstråd där. Förlåt.
Jo, men alltså grejen är, hur många människor handlar det om? För att det finns någonting i våra sociala medier också som polariserar, lyfter fram idioterna, skapar en konflikt och det blir en diskussion kring det. Nej, så att jag menar...
Det är ju jättesvårt att för,
alltså, ja, men jag vet inte, därför frågar jag, var det liksom en outrage, hur det var liksom folkligt?
Ja, man tittar...
Är det farligt hela tiden att spegla...
Nej, jag har varit jättemycket
lyfta fram idioterna liksom.
Nej, men jag har varit jättemycket i kommentarstrådar och sånt på alla artiklar och sånt när det släpptes, och det är verkligen... Alltså, man går ju in lite så här, man tar ett djupt andetag och man bara, orkar jag se det här? Så börjar man scrolla och man bara, men herregud, vad är det här för någonting? Och man skäms ju lite grann, för en själv kan man, jag tror också det är så att vi har ju varit bögbarn. Alltså vi är ju vana vid så här, när alla andra var kära i skolan och gick och fick sin första kyss och sånt. Då satt vi liksom lite
i hemlighet utanför.
Ja, och då satt vi och tittade på något sätt när alla andra hade den här kärlekshistorien eller någonting. Så jag tror att man kanske är lite mer empatisk som queer. Att vi kan se att, men gud, nu får de här svarta unga tjejerna något. Det hade de inte förut.
Nej.
Vi känner inte att det görs på bekostnad.
Nej, det tas inte ifrån. Det adderar ju.
Exakt. Och det som är roligt nu då, som, om ni inte har följt det där hemma, så är det ju att det här har ju då, när det här skedde så har det ju också kommit en annan sida, och det är massa reaktionsfilmer på när då mammor filmar sina svarta döttrar och liksom vänt kameran mot dem när de då sakta liksom tar sig igenom den här trailen. Och tänk då hur den är uppbyggd. De får inte se, de sitter och är liksom hänförda, för det är ju Ariel som de har sett på som de har sett på tecknat innan.
De känner igen
de
melodin.
De känner musiken och det är liksom, det är någon, det är någon
de förstår att
det är någon stjärtfena, det är ner i djupet och sen så precis i slutet så kommer liksom den här fantastiska svarta tjejen upp och sjunger helt otroligt.
Ja.
Och så får man se deras ansikten som, och där är det ju allt ifrån så här: "Oh my god, mommy, she looks like me." Eller så här.
Och några bara skriker.
Ja, skriker. Och vissa bara sitter och kan inte liksom prata.
Nej,
och
bara tittar på mamma.
Nej, men det slog mig mest att de var så förvånade.
Ja.
Att man såg på dem att de bara tappade hakan.
Nej, men det här var ingenting de väntade sig.
Nej.
Det var verkligen det är förvåning, och uttrycket är så spontant.
Mm.
Superhärligt. Och man rycks ju med i den där glädjen så fruktansvärt. Och känner bara, men gud, tänk, så vill man höra varje dag.
Ja. Mm. Och det finns ju, sen också har det även kommit på, jag såg någon film som var så fin, som bara, de visade någons mormor som var så här, 80 år, fick titta. Och hon bara, what? Blev liksom jättechockad. Ja, men också även där, tänk liksom allt som hon har varit med om, också i segregation och allt vad det är, och sen så får vi vara med om det. Så det liksom finns hela spektrat av det där. Men det här fick ju oss ett tips på alla. Gå in och kolla på de här reaction videos, för det är så jäkla fint, och man är så glad att att de har tagit det beslutet, Disney faktiskt. Och det var, men baksidan är ju, varför dröjde det tills nu? Det kan man ju undra så. Men det här fick ju oss att fundera på representationen. Såg vi oss själva på film för första gången? Och hur mådde vi då? Och vad skapade det i oss?
När fick vi känna den där härliga aha-känslan?
Exakt.
Där är ju jag.
Ja, så det ska vi prata lite mer om när vi kommer tillbaka efter pausen. Ja, som sagt, vi började ju fundera på det här med att se sig själv, att bli speglad i historier, och så tänker man ju vilken skillnad det var när vi var yngre och vad det är nu och liksom vad det betyder och vilka typer av karaktärer, roller och representation som finns. Men jag tänker, kan vi börja bara med från början, minns ni första gången som ni såg en bög i tv-film som ni liksom knöt an till? Thomas?
Men jag tänker, jag ligger ju 10 år före er och då blir det ju liksom genast, tror jag, ännu mer deppigt. För ett, det fanns inte. Två, så kom jag ihåg att det, när det fanns, jag kommer ihåg en scen med någon sorts så här, cowboy i New York. Fan heter det, med Dustin Hoffman. Inte Dustin Hoffman, men liksom med att det var väldigt speglat som någonting äckligt.
Ja, just det.
Men jag kommer, och även sån
det
här,
var onda.
Eller intervjuer på tv, att det var som ett socialt problem. För jag kommer att träffa, man intervjuade två män som levde ihop, och det var, framingen var liksom väldigt, väldigt konstig. Och man kände att det liksom var, det här var, vet, att det var ett socialt problem.
Mm. Mm.
Däremot sen började det dyka upp saker. Jag kommer ihåg liksom till exempel Maurice, kommer ni ihåg den?
Mm. Mm.
Alltså den här, vad heter han som har skrivit det? Foster?
Jag kan googla.
Ja, skitsamma. Men två i sån här viktorianskt Storbritannien, två väldigt snygga unga män som blev kära i varandra och hade världens kärlekshistoria. Och det var den första riktiga storfilmen där det var två män som, det var deras kärlekshistoria.
Mm.
Jag kommer ihåg att när man hade ett, det var ungefär som första gången jag hade sex, att det kanske inte går på första att det känns toppen på en gång liksom, utan jag fick komma ihåg att jag fick, det var stort, men jag fick också vänja mig, för jag var inte van att se två män i en kärlekshistoria.
Vänja dig, vadå, berätta?
Nej, men det skavde lite på något sätt.
Ja,
att det var nästan liksom att det var något förbjudet eller, och samtidigt härligt.
Men
det var ovant. Ja, precis.
Ja, just det, du var tvungen.
Och det kändes som att det här är ett undantag.
Men det är inte, om vi bara stannar där. Det här är en
speciell, smal genre som finns, liksom att den är, nästan så att man inte vågade visa fodralet om man hyrde den här VHS.
Just
liksom,
det.
Att, eller jag tror inte ens att jag vågar hyra den. Att
nej.
Det,
Men tänk, du var tvungen, du som var som dem hade sett så lite av det, så att du var tvungen att vänja dig med det. Alltså det är en sån störd grej. Alltså det är något som straighta personer aldrig någonsin har varit med. Jag bara, det ska väl du se straighta personer. Alltså för de är så vana vid det.
Jag kunde inte, första killen som jag var ihop med, kunde inte titta i spegeln samtidigt som vi kramades. För att det kändes jättekonstigt.
Han var för ful.
Nej, men det låter ju helt sjukt. Men det fanns en sak där i som att jag var inte speglad.
Nej.
Överhuvudtaget i den. Samtidigt om det inte fanns någon spegling så kändes det ju hur bra och fint som helst. Men bara att se sig själv.
Det är svårt att drömma om något. Det är svårt att ha en inre bild om något. Alltså,
inte får visualiserat för sig. Man behöver få de här sakerna visualiserade för att man ska känna det där är jag. Jag vill vara som den här personen. Det är ju jätteviktigt. Och jag menar att man som jag var ju 12 år när jag kom på att jag var homosexuell. Men det var ju alltså vägen dit fram var ju bara min. Jag menar, jag hade ju ingenting som visade mig dit. Det var ju inga karaktärer på TV som kunde så här hej och hallå. Jag menar, det var någon karaktär i Dynasty eller så här, som var lite homosexuell, men han var ju också lite sjuk. Men han var ju också
jättestökig.
Stiv. Så att man fick inte den här normaliserade personen. Det tog ju
var det den första som du då?
Ja, men alltså jag räknar inte honom för att han... Jag kände inte igen mig i honom mer än att de sa att han var homosexuell och att han hade någon kille lite sådär. Mm. Men det var samma framing som du pratade om, att han var lite sjuk, det var någonting som inte var riktigt bra. Han mådde inte bra, han blev lite psykiskt trött av sig själv. Utan det var ju senare när... Jag menar, nu räknar jag inte med de här Sixten Herrgård, Jakob Stega, alltså de här programledarpersonerna som man visste. Men första gången var ju Real World Stockholm.
Just
med
det.
Magnus Rangvid, som man bara, men gud, han är homosexuell.
Ja.
Han flyttar från Skåne till Stockholm och får vara den han är. Då kände jag första gången, det vill jag också göra. Och sen var det Micke i Rederiet.
Just det.
Som också var så ett super tidigt.
Vad var det för någon? Berätta om för någon som inte vet vad det var för karaktär.
Micke i Rederiet var ju frisör, jättefjollig och jobbade då på båten och han var ju öppet homosexuell, men han fick
ju spelades av Ola Forssmed.
Precis. Och han fick ju då göra den första manliga kyssen
på svensk TV. På framsidorna av tidningarna.
Det var på löpen. Ja. Alltså det var så stort.
Hur gammal var du då?
Men inte vet jag, jag måste gå till gymnasiet tänker jag. Jag tänker att det kanske var 17 år där någonstans. Och det måste ju vara med Real World Stockholm också. Det måste ju vara typ 15, 16, 17.
97, 98
där någonstans. Nej, det var tidigare.
Ja. 96.
Det var tidigare.
Oj.
Jag flyttade till Stockholm
96.
Jag tror att det var 93. Jag tror att det var 93. Men den känslan av att man så här, det pirrar till i kroppen. Jag kommer ihåg samma sak som du så här, när jag såg Micke kyssa den här mannen i Rederiet, så pirrar det, men det kändes också konstigt bara så här, vad är det jag ser för någonting? För det var ju också, man blev ju lite chockad för man hade ju inte sett det tidigare. Nej.
Men också kanske att man var inte så det var också, man får tänka på åldern också. Man kan ju också varit lite ovan att så här, nu känner jag något kring det här. Vad betyder det för mig själv? Alltså, det finns en laddning i det också.
Man har inte haft en hel barndom att växa upp.
Exakt. Nej.
Men jag tänker också, det var lite talande. Ola Forssmeds karaktär var ju jätteviktig.
För
det var ju den mest folkliga tv-såpan som gick år ut och år in. Och liksom, det kom in i folks vardag.
Ja.
Men samtidigt var det också en karaktär som var helt ofarlig.
Helt ofarlig.
Han var frisör, han var feminin och fjollig. Ja. Och liksom att han uppfyllde normen så brutalt mycket. Mm. Så att
normen av en bög?
Av en bög, som alltså den arketypen. Vilket gjorde att jag kunde inte riktigt koppla, att det fanns en koppling.
Nej.
Alltså inget ont om det, att ha de sidorna. Men det blev lite för enkel. Mm. Alltså som en stereotyp bara mm. som visades upp.
Mm. Ja, men som barn kanske också, alltså i att man också då hade i kroppen så här, som var glåpord och fjolla och alltså det. Och sen så att känna varma känslor kring någon som kanske var det och var stolt över det. Det var ju väldigt dubbelt igen på det sättet. Mm. Men alltså jag måste också säga bara en shoutout till, jag har ju jobbat med Ola i 2 år för massa år sedan. Han är ju världens snällaste och trevligaste person. Och han är ju också, jag har frågat honom massor om den här kyssen och han förstod, alltså, när han pratade om det där, alltså han var också väldigt orädd i det. Han bara, jajamensan, det är klart vi ska göra det. Och var så här, men det var ju jättemycket turbulens.
Såklart.
Om
såklart.
Kring det. Tänk att bara,
han måste ju ha fått en massa hat.
Ja, liksom. Och han, men för honom var det ingen...
Men tack, ja. Tack Ola.
Mm. Men så när ni såg det där, då, vad kände ni? Så där var de, ni hade de här upplevelserna. Det var svårt att ta till. Var det något mer som skedde i kropparna när ni såg de här, när ni såg er själv på bilden?
Men det är bara sånt intresse, liksom. Ja. Fokusering. Alltså det var nästan på något sätt att suga in i situationen och liksom man, det är så mycket som att ungefär som de här tjejerna i de här reelsen som har gått omkring. Ja. Som blir förvånade att man det är liksom det finns ett, jag kände att det fanns ett behov för mig att det är.
Och det finns ju fortfarande, jag menar, jag blir fortfarande glad när jag ser representation i tv-serier och så vidare. Jag menar, jag kommer ihåg Brokeback Mountain när man gick in i biosalongen, alltså det tyckte jag var jättestort. Alltså, och den acceptansen, en sån stor film som stod, det var ju stora trumman och det var stor marknadsföringsapparat och det var inget hysch-hysch om det överhuvudtaget.
Fast det var ju det var så roligt, med vissa affischer var det ju när de var med sina fruar. Brokeback Mountain.
Och så men inte i Sverige. I Sverige var det ju stora trumman att det var en stor homosexuell film. Mm. Och det kändes som ett statement att så här, nu jävlar kommer vi att göra det här. Och det var så härligt att sitta i biostolen och få se och känna det under i 2 timmar. Att det var så här, det var det handlade om. Det var en kärlekshistoria mellan 2 män.
Och att det var liksom av den här karakarskulturen, cowboys och sådana saker. Även fast historien i sig var tragisk. Mm. Så att det var liksom en tragedi egentligen. Att det,
min första film som jag såg var heter Jeffrey från 1995. Mm. Och det är ju han som är så het, var med i... skit i det, jag kommer tillbaka till det. Men det var liksom en ganska stor skådis då som var ganska... han var ganska känd och var en hunk. Så det fanns någonting också typ att att en straight, hunkig skådis tog risken att vara bög. Så här. Mm. Och så han som var med i Vingar också. Det var en serie som gick då. Men det här var det. Så står det på IMDb. A poignant romantic comedy about the quest for love and intimacy in the age of AIDS. Mm. A story of a 30-ish gay actor waiter who decides to become celibate. The risk of AIDS has taken all the joy from sex. Så det är liksom Jeffrey går igenom. Han har bestämt sig. Han orkar inte med stressen av... alltså, för mig, han orkar inte med stressen att kanske bli smittad av AIDS. Så dels så man sitter man så här... 13-14. Alltså så dels får jag se en öppen, stolt man som har ett liv, han har vänner, han har middagar, han är öppen på jobbet. Mm. Liksom. Alltså det, allt det här som på något sätt är... Jag har aldrig sett det fantasier förut. Och som är som på något sätt en karta, en roadmap som är så här, men gud, finns det här någonting?
Det går.
Ja, det går. Ja. Så det. Och sen på andra sidan så är det så här, mot en backdrop av liksom död och liksom ångest. Och så här. Det var så jävla dubbelt. Mm. Så att jag liksom tittade på den där filmen om och om igen för att jag behövde de här delarna som var liksom kanske mitt framtida liv. Samtidigt som jag blev, alltså jag blev jättetraumatiserad av den här berättelsen. Mm. För att det var så, dels var ju den tiden så liksom det var, handlade,
det bekräftar ju någon sorts sida också att det inte var
det var inte lätt.
Nej. Och det var inte riktigt okej liksom. Nej. Det var ett svårt liv som väntade någonstans att det.
Och men sen också så var det ett lyckligt slut. De blev ju kära och vågade ju älska. Så det fanns ju någonting ändå att han tog sig igenom det som var Så att, som var liksom väldigt fint.
Men det är det jag tycker, så nu känner man sig som en gammal gubbe som sitter och gråter framför TV när ungdomsserier går. Men jag menar, nu finns ju en uppsjö av serier med representation för sådana som oss. Och det är ingen big deal, och de har alla olika karaktärer. Det är inte lika... det är inte i skuggan av AIDS eller död eller något sånt, utan det är bara kärlek. Och det är ju väldigt fint.
Men visst blir man, alltså, nu kommer en spoiler för House of Dragon. Har ni sett senaste avsnitt?
Nej.
Ja.
Kollar du på den?
Nej, jag har inte börjat. Jag väntar och sparar ihop.
Nu kommer en spoiler, hörni. Så ni får håll för öronen.
Blunda med öronen
närmaste
20 minuter.
Nej, men 30 sekunder. Jag blev jättesur. Senaste avsnittet så är, då får man ju, blir man ju introducerad till ett bögpar som är jättegulliga. Mm. Och jävla Rhaenyrys ska gifta sig, göra en deal med bögen då. Ja, men vi gifter oss. Och sen så får du göra din grej, jag får göra min grej. Toppen. Och han har en pojkvän. De är jättegulliga. Man får se en scen där de kysser varandra och är fantastiska i någon jävla vass på en strand. Och man bara... Åh, vad gött, för det var ju verkligen så här, typ, vad var det för bögar i, det var ju någon, vet han, snipp som inte hade någon snopp i Game of Thrones. Alltså, men som, det var ju, vad fanns det för representationer?
Nej.
Det var ju, ibland kom en prins kanske knulla alla, men han dog ju också i Game of Thrones. Alltså så, han blir ju dunkad i huvudet i inslaget av han, den stora jätten.
Mm.
Och nu, vad fan hände det här då? Jo då, hur länge fick vi ha en bög? Hur gick deras kärlek? Nej, de dunkar ju in huvudet och det var ju mos. Alltså samma död igen. Vi fick liksom en biprins i Game of Thrones. Hur kross, och de verkligen så här, demolerade hans huvud.
Nej.
Och vad gjorde de med bögen nu? De demolerade hans huvud också.
Nej.
Alltså det var bara, och jag blev så, jag satt och skrek här. Jag bara, kan vi få något? Alltså, och jag inser också att jag står och skriker och är sur på Game of Thrones där alla dör. Så det är liksom orimligt.
Det är oavsett vilken läggning du har, så ska du död mötas.
Men det är en jävla skillnad när hela jävla serien är full av straighta personer. Och vi hade bara en och de döda. Så, så den är viktigare att behålla. Så jag blev liksom sur. Det fanns inte någon som kunde säga att kan vi behålla några avsnitt i alla fall, för helvete. Mm.
Men det finns ju så många andra bra exempel där man får...
Där man dödar dem.
där kärleken frodas istället, och där man får vara där man är. Och jag menar så här... Inget ont om den där serien, men den utspelas ju kanske inte i nutid.
Nej, och inte i verkligheten nu.
Va?
Nej, men jag tänker också att det som jag tycker har hänt det senaste året, det är en fullkomlig explosion av karaktärer.
Mm.
Och inte bara biroller, utan huvudroller.
Ja.
Så att jag tycker att nästan, och det, den explosionen har nästan skett mest i USA.
Mm.
Men det kanske också var att de låg efter eller vände. Men att det... har liksom nästan så här, det känns liksom att man gottar sig lite och börjar vänja sig med att i varje serie så finns det en representation av sexualitet, av min sexualitet och min homoemotionalitet. Och som sagt, inte bara liksom att det är bikaraktären, utan kan vara huvudroll.
Ja, också, verkligen. Så att det är, visst är det fint också, typ, alltså ja, man blir ju, på tal om det här som vi drar parallellt till Mickey då, som var i Rederiet, så var så kan folk få lov att vara tråkiga. Alltså en tråkig vanlig familj.
Ja.
Alltså så här, man bara, någon, alltså behöver inte vara någonting extravagant. Man kan få vara helt vanlig.
Exakt.
Och jag tänker att det var skönt att få lov att få den möjligheten att drömma om det också, som en liten bög.
Mm.
Där. Men ska vi ta en liten jingle? Och sen så, för det här, vi ska komma in lite grann på hur representationen har förändrats de senaste åren. Och det har ju tagit många olika typer av former och skådespelare och liknande är ju olika öppna, och det skapar ju också reaktioner.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey everyone, I'm Craig Robinson, co-host of the Ways to Win podcast, alongside my good friend John Calipari. I've been on the go recently, Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Men berätta, du, Thomas berättade vad upprörd han var. Blir jag sjöjungfru? Berätta.
Nej, jag var inte upprörd. Men jag läste att någon var lite upprörd över att en sjöjungfru har ju en torsk stjärt. Ja. Och inte en makrillstjärt som det är den här serien.
Nej, makrill. Inte makrill, utan makrill.
Makrill.
Det är som när Johan Svensson bara, pizza och tacos.
Pizza och tacos.
Du bara, makrill.
Det... Vad säger du då från Göteborg?
Makrill.
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 Han kommer från västkusten, vet du. Makrill. Nej, men makrill.
Okej, okay. Sluta skriva på mig.
Ja, och verkligen, vad var det upproren kring torsk och makrill? Det är verkligen...
Men det är ändå härligt att sånt kan uppröra också.
Ja.
Att en liten fiskstjärt skapar
debatt. Kan inte du starta hashtaggen inte min torsk?
Det är inte min makrill.
Och så ser vi vad som händer.
Inte min makrill.
Inte min makrill.
Makrill. Var var vi någonstans?
Ja, var var vi? Nej, men jag tänker på... Jag tycker det som är spännande med nutiden, alltså vi pratade ju om det bara nu, hur det var när vi växte upp versus vad det är nu. Det finns ju en platåra av olika typer av queer representation.
Mm.
Dels är det de som kommer ut utan att komma ut. Nej, jag är bara det här. De behöver inte ens komma ut mer. Mm. Kanske en liten kommentar i någon...
Eller en kyss.
Ja, liksom. Så, papp, alltså, så är det ute och det, jag vill inte göra en grej av det.
Nej.
Sen är det de som kommer ut lite mer. En hel hög av folk som är bi och queer och allt vad det. Och sen har vi ju då bögar och flator som spelar straighta på film. Det är ju helt nytt.
Mm.
Och sen har vi ju den som jag kanske är på väg till då. Det är ju den här som delar, skulle jag säga, queer-världen. Och det är ju the queer, alltså som vägrar säga något om sin sexualitet.
Mm.
I den har vi ju Kit Connor från Heartstopper. Han har inte uttalat sig om sin sexualitet. Det är Harry Styles. Han är ju väldigt queer i sitt sätt att prata på ett queer
och
sätt.
Och Omar i Young Royals uttalar sig inte heller.
Nej, så det finns ju de här personerna som i sin egen rätt har rätt att definiera sig och berätta vad de vill i sina liv. Men vad tänker ni kring det? Är det viktigt att komma ut? Är det viktigt att säga och förtydliga?
Ja, alltså en del av mig tycker ju att det är viktigt att komma ut och stå upp för saker och ting. Men sen tycker jag är väldigt förtjust i Harry Styles. Och inte bara för att han är gullig när han vickar på höften, utan jag tycker också att han gör någonting med våra flaggor och vårt community som hjälper oss. Som han har en arena där han kan prata. Och då känner jag, fan vad härligt att du tar dig tid och ägnar dig åt det här. Han kunde ha gjort något helt annat. Mm. Han behöver väl inte göra det här, för jag menar, han har väl ändå den publiken, så han behöver inte tjäna någonting på det, tänker jag. Så att det är ändå fint att man tar sig tid att engagera sig. Mm. Och jag har sett några konserter där han hjälper folk att komma ut och så vidare. Det tycker jag är fint.
Han verkar vara en snällis.
Han verkar vara en snällis som så här vill att det ska bli en bättre värld.
Han är ingen som spottar den i munnen när man ligger med honom.
Det vet man inte.
Hoppas.
Eller bara, det vet man.
Hoppas.
Men du, Thomas, var ju tvungen att googla Harry Styles, så visste inte vem det var.
Kan vi fråga nu?
Nej, men tycker du det är viktigt att man kommer ut eller förtydligar sig?
Nej, men jag tycker inte ens att
finns det funktion nu?
Nej, men jag kan bli så här irriterad på hela diskussionen om att det måste vara en gay skådespelare som ska spelas gay och så hela den grejen. Att jag tycker det är totalt ointressant, den delen. Ja. För att det betyder att gay skådespelare skulle aldrig kunna spela...
De skulle bara vara gay-roller.
Ja, alltså, det är bara...
Det blir konstigt.
Så är det inte riktigt, men vi kan...
Nej.
Det är väl bara att det finns så få, alltså när folk har kommit ut så finns så få roller och de förvägrar straighta roller och förvägras gay-roller. Att just att det är så, här, så att branschen är inte så bred nu. Om man har kommit ut så finns det en historia av att öppna gay-personer får aldrig spela straighta roller.
Nej.
Så det enda som finns kvar är gay-roller.
Exakt.
Och när då straighta tar de rollerna också så finns det. Men i princip, Thomas, så förstår jag vad du menar. Men
ja, men jag tycker att det börjar luckras upp. Jag tycker man ser en hel del gay som spelar straighta roller.
Ja.
Som Luke Evans till exempel. Exakt. Som är liksom en superstar. Som
ja, Wentworth Miller och allt vad det är.
Ja.
John Bailey från, vad heter den? Bridgerton.
Ja. Netflix. Ja, men precis. Han gillar jag.
Bara, nu kommer jag ut.
Men, och sen var frågan om det var viktigt för...
Ja, är det viktigt att fortfarande komma ut? Och är det viktigt att man liksom definierar sig på det sättet?
Jag tänker att det är ju liksom en fråga som går igenom flera olika teman egentligen.
Ta oss igenom dem.
Ja, men, nej, men alltså även här, det är klart att det är viktigt att folk kommer ut för att liksom att de står och är stolta och sådana saker. Men man måste ju få göra det i sin egen process.
Ja.
Så att det, jag menar, ja, det är viktigt, men det är liksom inte att tvinga någon eller att det var kategorisk i det.
Jag kan gilla det som Harry Styles och de, det finns ganska mycket tjejer som också är, vad var det, Demi Lovato tog tillbaka, hon kom ut som icke-binär och sen så ändrade hon sin pronomen till they, them, och så nu kom hon för ett tag, var det för några månader sedan, så tog hon tillbaka sitt pronomen som she. Och så där kan man ju tycka, jag tror det var många som hade åsikter om det här online som var så här: ja, men gud, är det som en kofta liksom, så kan man tvinga folk?
Man kan inte ta av och på.
Nej, men liksom, så kanske man kan, men jag lägger mig inte i det. Jag har inte det problemet, så jag kan känna att jag inte kan uttala mig om det. Men jag tycker det som Harry Styles och de gör ju också att de skapar ett utrymme för, alltså, och speciellt för män som kanske det är mycket svårare för män att komma ut. Alltså kvinnor, för att på grund av patriarkat, kvinnor har en mans blick på sig, så att om hon kommer ut som lesbisk, det är hett. Det finns inte samma hot om våld. Det är inte liksom samma så här toxiska maskulina miljö, och är man en straight kille med straighta vänner, det är fett mycket svårare. Så jag tycker det som Harry Styles och de gör, de liksom karvar ut någon form av yta och utrymme som är någon form av svängrum att kunna röra sig
att
i.
Att gränserna suddas ut lite grann.
Så att jag tänker att kanske Harry Styles kanske inte gör något för oss, men jag tror att han gör något för den här killen som kanske inte riktigt är där vi är, utan är något annat.
Ja.
Och det tycker jag är jätteviktigt. Så...
Ja, jag tycker också det. Jag menar, alla gränser mår ju bra av att ifrågasättas och ruckas på.
Ja.
Så att man inte säger så här har vi aldrig gjort, eller så här, så här gör vi inte, eller, och så vidare. Så på så sätt är det ju bra att man får tänja på den gränsen. Men det är klart att Det hade ju varit nice om man hade kommit ut också, om man hade stått och sagt att jag är bisexuell eller what else.
Ska vi sätta på ljudet här kanske?
Det var inte jag som hade ljud på. Och nej, men det var fortfarande inte jag som hade ljud på. Nu tappar jag bort mig. Jo, nej, men att jag tror att det handlar om en egen, alltså vad man själv har jobbat med. Och då tycker man, om man har själv haft jobbigt att komma ut, då kanske man tycker att alla andra ska stå upp för saker och ting också, och att man måste så. Men jag funderar mycket på det där. Jag känner så här, nej, men jag tycker kanske inte att det är viktigt att komma ut på det sättet, så länge du står för där du är. Så du får inte vackla där. Jag kan ju bli lite så här med Demi som så här, tar på sig koftan, tar av sig koftan å ena sidan och andra sidan. Men om nu Harry Styles står där med regnbågsflaggan och slänger den på folk och håller på så, om han fortsätter göra det, men om han helt plötsligt bara slutar med det, då blir jag så här, men hörru du var ju på vår sida. Så jag känner att han måste stå kvar på vår sida. Att vi allierade tillsammans.
Men jag kan dra en parallell där, för att jag såg en, det var någon som gjort ett ihopklipp av tjejer när de liksom gjorde clapbacks till journalister. De fick sexistiska frågor som var så här, alltså det kunde vara allt ifrån vad åt du komma i form för den här rollen, eller typ du var på TikTok, vet hon, av någon var så här, I know you're gonna leave with a lot of guys tonight, are you dating someone? Och så de här kända tjejerna kasta tillbaka bara, alltså, och vägrar finna sig i de här situationerna. Och nu skulle jag ha en jättebra point.
Den kommer snart.
Ja, nu kommer den snart komma. Vänta. Prata vidare.
Ja.
Mm. Ja, men jag tänkte en annan vinkel på det.
Ja.
Vi kan komma tillbaka till det här sen. Men jag tänker på karaktärerna som är idag är ju liksom mycket mer mångschatterade.
Mm.
Så jag menar, det är ju liksom inte bara bögar, utan det är bisexuella, det är folk som är bi-curious, det är liksom, det är mer queer, att det är okej att vara lite mer också så här, sex, vad fan heter det, flytande.
Ja. Alltså att liksom sexually testa, fluid.
Precis.
Att testa på eller och sådana saker, att det känns som hela karaktärfloran håller på att bli mer queer.
Mm.
Att könsroller och sexuella roller håller på att förflyttas liksom,
men
i populärkulturen. Vilket jag tycker är superintressant. Liksom,
ja, men också så roligt, det får, också så roligt, det där får ju alltid reaktioner också. Alltså det är ju mer alltså man bara liksom, så deppigt, men vi lever ju också i en ganska polariserad tid. Alltså, såhär, alltså ju mer representation kommer, desto mer reaktioner kommer.
Mm.
Alltså såhär, man bara, vi känner oss mer inkluderade och liksom incels blir arga. Alltså så.
Mm.
Liksom, men det är det jag menar förut också. Det hänger ju lite på agendasättningen. Lyssnar man bara på de som skriker mest och sätter dem i fokus för att det skapar en konflikt som säljer, får mer uppmärksamhet, då kommer vi ha ett sånt samtal hela tiden. Mm. Men det har alltid funnits idioter. Men ska de sätta dagordningen?
Verkligen inte. Nu kommer jag på vad det var jag ska säga.
Ja, men bra. Då är vi tillbaka.
Nej, men de här kända tjejerna som gjorde en clapback till journalister som ställde ohyfsade frågor, då var ju svaret så här, var bland annat då om de kände ansvar. Men har du inget ansvar mot de här unga tjejerna som lyssnar på dig? Och Nicki Minaj bara, nej, jag är inte deras mamma.
Mm.
Alltså, jag är inte deras mamma, jag kan inte ta ansvar för det. Och, alltså, så, och det var flera, Britney har också gjort det. Alltså, sexualisera, men jag är en vuxen kvinna, jag gör musik.
Exakt.
Alltså, det är ju föräldrarna som får sitta att inte de lyssnar på mig då. Jag kan inte vara barnvakt åt alla. Och det finns någonting kring det här med Demi Lovato också som är då, ja men det kanske är hennes upplevelse. Som är så här, ska hon, och jag fattar att man har en plattform, men ska hon, är hennes uppgift att hålla på och justera sig själv utifrån hur vi tycker att hon ska vara medialt?
Mm.
Eller är hennes uppdrag att vara sig själv och vara liksom sann i sitt jag?
Mm.
Vad tycker ni där? Alltså, har man alltså, vad tycker ni?
Gud, jag tycker det här är jättesvårt. Jag tycker att man har ett ansvar som förebild. Men där handlar det också om, som jag sa tidigare, så länge du står upp och står på min sida, så då kommer jag att tycka att det är okej. Okay. Så länge, om hennes åsikter hade förändrats med det, då hade jag tvivlat.
Ja.
Men om hon så här, behöver göra den här resan för sig själv, fine. What else? Det måste man väl få göra, oavsett om du är en megakändis eller inte.
Vad tänker du, Thomas?
Nej, jag tappar mig lite. Så jag passar.
Passar. Mm. Men om ni har åsikter eller tankar om det här, så om lilla bögjungfrun, så kan ni höra av er till oss på hej@bogministeriet.se. Ni kan skriva på Instagram eller Facebook, där hittar ni på @bogministeriet. Vi finns på Twitter också om det skulle vara något sånt där. Och om ni har någon tanke, har vi missat något perspektiv eller liknande, eller ska man inte heller säga, det finns ju möjlighet för er att skicka in uppslag för oss att prata om, så det kan ni också göra anonymt. Precis. På vår hemsida.
Lilla bögjungfrun, du är jättegulligt. Jag vill se en film med lilla bögjungfrun.
Men vad gör den då?
Simma omkring i sin ensamhet. Ja, hade bottom. Undrar om han är makrill eller torsk.
Ja, han är 100% makrill. Det är ju en torsk. Han jagar torska.
Vad vill du?
Veckans skrattis. älskar nya gingen. Ja. Underbar.
Tagen på plats.
Ja, men verkligen. Ja. Nej, men vi behöver skvallra mer lite. Jag tycker vi ska
är så duktig på det, Anton.
Ta tillbaka det här bögskvallret lite grann så här. Så att vi tänkte att det ska vara ett stående grej i höstens bögministeriet. Vi pratar lite skvaller. Mm. Och jag tänker en sak så. Ett stort skvaller som har varit stora rubriker som vi inte har pratat om, som jag tycker är lite intressant. Det är ju Ricky Martin. Just och det. Hans nephew.
Jaha.
Vara eller inte vara. Det är ett stort skvaller tycker jag. Som jag tycker ändå har varit ganska mycket locket på. Är det bara för att Ricky Martin är Ricky Martin att man inte riktigt vågar ta på honom på det sättet? Eller...
Hans Rosman vågar i det.
Eller han vågar ta på brorsonen. Nej, men vad tycker ni? Hur känner ni inför...
Men är det allmänt känt liksom, att hans brorson anmälde honom för... outade honom för att de hade någon sorts relation eller inte sådana saker. Och det blev liksom halabaloo. Men det där är ju utrett.
Ja,
ja, men sen har det ju svängt två. Va? Så han ger sig ju inte. Brorsonen ger sig ju inte, så han fortsätter ju. Men jag tycker ändå att det är intressant just det här att för om man kan tysta ner saker för att man har makt eller om det faktiskt har hänt och så vidare.
Men om vi bara tar en recap så var det ju som så att Ricky Martins brorson gick ut och sa att han och att Ricky Martin hade ju då att de hade haft en sexuell relation tillsammans och det var det att han var ung då eller?
Ja, exakt.
Ja, och att det var liksom en
men det var ju incestuöst i sådana
incestuöst, fall. Ja, också. Liksom, och sen men... så har ju då Ricky Martin helt förnekat det och även vunnit i det här i laga rätt så
exakt.
Att säga. Så att gick
det ens till rätt? Jag tror att
nej, de förlikades.
Ja, de för
Nej,
jag flikar inte.
Gjorde de inte?
Nej.
Det blev bara av.
Alltså vi får inte sprida.
Nej.
Satt de i rättegång?
Nej.
Nej, det behövdes inte för det fanns inget laga.
Även hans bror, alltså pappan till den här pojken, det kom ju fram till att han har psykiska problem.
Ja, så det lades ner. Ja. Åtalet lades ner.
Precis.
Det fanns inget åtal att gå till dom. Nej. Jag sa inte att skvallret skulle vara av sanningsgrad. Skvaller kan vara helt taget från luften. Skvaller är ju bara någonting som man har hört.
Ja.
Och det som jag då har hört är ju att han har ju fortfarande hävdar att det är sant och att han inte ger sig i den här frågan.
Men Ricky har ju nu stämt honom för 20 miljoner kronor. Alltså det är snarare typ, alltså om han nu är har mentala problem och typ har gjort det här, man bara, vem har 20 miljoner dollar? Alltså nej, kan känna han, så här,
ingen.
Om jag ska du bli känd.
Ricky Martin har
Anton,
ju
om du blir känd.
Ja.
Jag kommer ju säga något. Jag kommer ju 100% gå ut.
vad ska du säga?
Men jag kommer
då?
Gå ut och säga han ut inte. Oj, vad han låg med mig. Ja, han låg med mig. Han låg med mig hela tiden. Jag kunde inte säga nej.
Både när jag
för
såg.
Att du vill ha pengar.
Jag vill ha pengar. Och sen så då kommer du stämma mig för 20 miljoner, 200 miljoner svenska kronor.
Men det är ju också en amerikansk kontext.
Men känner du att är det rimligt? Jag är liksom på Maria Pool eller liksom Stockholmspsyk. Och du bara, men 200 miljoner kostar det här?
Nej, jag tycker inte att det är rimligt. Jag tycker att det är lite tokigt.
Jag känner ju nu, mina planer när du blir känd, jag kommer inte våga göra det när Ricky har föregått med det här exemplet. Det är ett varnande exempel för alla oss psykiskt sjuka golddiggers där ute.
Men jag tycker ändå att det har ju pratats väldigt lite om det. Det känns som att
men
det är
var det
så
inte för att det var så uppenbart?
Eller så är det helt ointressant?
Nej, det var för att det uppenbart var en galen psykiskt sjuk ung man.
Han kan ju fortfarande bli antastad. Fast sen han är galen och psykiskt sjuk. Alltså han kan ju fortfarande bli tafsad på av. Ja. Det vet vi inte. Jag menar så man kan ju inte bara för att
berätta
man är...
Berätta nu Thomas, vad du känner kring det.
Nej, men jag känner...
Berätta nu.
Jag känner att det fanns en anledning till att det inte slog ut så hårt.
Mm.
För att det fanns så många frågetecken och att man är lite försiktig.
Det fanns så mycket bevis media. Mot.
Ja, att det finns att man är lite försiktig och sprida saker som man så det finns stor chans att det inte stämmer.
Ja.
Och det. Så att jag tror att det, liksom, det går hand i hand på något sätt. Att det, så kan man ju aldrig veta vad som händer naturligtvis, men det känns liksom inte, det känns som det är utrett.
Vad hoppades du på det?
Nej, jag hoppas att ni skulle komma med något snaskigt. Jag har hört att det är faktiskt sant.
Nej. Nej, faktiskt inte. Men jag önskar dem lycka till om det var så. Ja, men vi nöjer oss så för den här veckan, för att nu står nämligen Lukas, Thomas Kille står ute och väntar nu.
Ja, men ni kan fortsätta babbla på.
Nej. Men lämna oss, det är inga problem. Ja. Det är ingenting alls. Var kan man följa dig, Thomas?
Hem.
Och nej, nu det blir som parlamentet.
Om ni ser Thomas lite förvirrad,
led honom hem.
Ja, led honom hem. Då han tappar bort sig.
Han har adressen runt halsen. Portkod och allting. Ja, du bara följer honom in och lägger honom
in. Bakfickan, adressen ligger där. Led honom hem.
Jag är väldigt osocial på i media, så att det är... Ja.
Och det är du, Anton.
Man kan följa mig på Instagram, Anton Renström.
Och mig följer man på @olsenrobin i alla relevanta medier. Men framförallt ska ni följa Bögministeriet på @bogministeriet.
Verkligen.
Och kan se in på vår hemsida också.
Ja.
Det är jättekul att vara tillbaka.
Ja, verkligen.
Vi hörs.
Ja.
Puss, puss.
Puss, 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 puss.
Hej då.
Hej.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.